I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Detta är inte slutet, det är bara början.
Exakt.
Som Ulf Kristersson sa när Sverige ansökte om NATO-medlemskap.
Ja, det är väldigt poetiskt.
Slutet på året och slutet på boken. Idag ska vi prata om slut helt enkelt. Hur känns det, Frida?
Ja, det känns bra och lite sorgligt tycker jag. Slut är ju, då ska ju gärna vara lite, kanske lite vemodiga eller lite sådär. Att man i alla fall kommer till någon slags, ja, slutsats i en historia. Så att jag har många känslor när det gäller slut.
Vilken är din starkaste?
Min starkaste känsla är att slut kan vara väldigt fina, i alla fall litterära slut. Och jag gillar ju slut också, för de innebär ju samtidigt att det är början på något nytt, eller hur?
Mm.
Men slutet på böcker, vad har du för relation till det? Hur vill du att ett perfekt slut ska vara i en bok?
Jag tror att jag gillar öppna slut allra bäst och att jag nog har sagt det förut. Och jag har några slut som jag bär med mig i hjärtat. Som jag kanske inte längre minns egentligen vad de innebar. Men de har nästan alla varit någon sorts... Ja, min favoritbok när jag var kanske 12. Jag tror att den hette En berättelse om kärlek kanske. Ja. Som handlade om en ung kille vars flickvän hade hamnat i koma tror jag. Och så slutade boken med att han kommer in i hennes rum och så säger hon någonting. Och så är boken slut.
Okej.
Okay. Du då?
Jag tycker om slut som är bra, eller snarare så här, jag tycker att en bok kan förlora väldigt mycket på att inte ha ett bra slut. Det är ju väldigt viktigt att allting knyts ihop, att man får svar på alla de här frågorna som har ställts i boken. Det får ju gärna vara någon vändning på slutet, någon liten överraskning som man får någon slags insikt. Det är ju det allra bästa. När man förstår hur allt hänger ihop, att jaha, det var så det låg till. Mm. Det var han som var pappan, eller det var det som hände. Jag gillar ju att jobba med det där själv. Men det är inte så lätt tycker jag. Jag tycker man känner i magen när man läser en bok om det är ett bra slut eller inte. Är det ett bra slut så får man ju ofta en tillfredsställande känsla. Mm. Att man är liksom, nu kan jag lämna den här boken, nu har jag fått svar, nu känns det som att karaktärerna har fått det de har förtjänat, de har hamnat på en bra plats.
Mm.
Men lika viktigt är som ett bra slut att lika mycket kan du förstöra om det inte är ett bra slut.
Ja, och bli besviken på slut är inte kul alltså.
Nej, och jag tänker ofta att man kan känna sig lurad, eller hur?
Ja, absolut, att det blir som att du har upplevt en jättefantastisk historia och så slutar det fel. Eller bara du får inte svar på det du själv anser dig behöva för att boken ska vara slut. Även om författaren kanske har tänkt att jag ska få fundera på det efterhand, så känner inte jag alltid att det är rätt. Men tycker du att det är lätt eller svårt att skriva dina egna slut?
Det är svårt tycker jag för det mesta, just för att jag vet hur viktigt det är och att det väldigt ofta handlar om, alltså jag tror att jag har pratat om innan att skrivande både är ett hantverk och en konstform, och där kommer ju verkligen den här konstformen in, att lyckas forma ett slut som som känns, som jag sa, rätt i magen.
Mm.
Att man köper slutet, att alla får, att man, det känns som att okej, det här var ett rimligt slut baserat på vad jag har fått veta om historien hittills. För det är det som är, man gillar ju inte om det händer någonting helt för oväntat. Vi pratade om det här med Bobby som kom ut ur duschen och du pratade om Twin Peaks. Att det är ju hemskt när slutet förstör historien.
Mm.
Så att det är viktigt. Och jag har en sak som jag brukar tänka på, för att jag tror, om jag läser recensioner, både recensioner till mina böcker och recensioner till andras böcker, så är det rätt vanligt att läsare kan bli lite irriterade om de upplever att slutet kommer för snabbt och för abrupt.
Mm.
Och jag tror att som författare så har man ju ofta på slutet, kanske man får, då har man ofta, eller jag har i alla fall ofta, liksom extra mycket fart och inspiration, för nu känner man att nu är jag nära mållinjen.
Mm.
Nu är det inte långt kvar, så man kanske ökar tempot lite och det kanske blir ännu mer driv framåt, och så är, har man lite bråttom kanske att komma till slutstationen.
Mm.
Så är man en sån person så tror jag att man verkligen ska fundera över, kan man sakta ner tempot, kan man dela upp det här slutet i lite mindre bitar så att inte allting faller på plats på samma ställe, utan att man liksom matar ut de här slutbitarna. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag tror det. Men när du pratar slut, ungefär hur många sidor är slutet för dig? Är det sista tredjedelen eller är det sista kapitlet?
Oj, vilken bra fråga. Jag skulle säga att det är de sista kanske 3, 4, 5 kapitlen ofta. Och jag tror det är farligt att tänka så här, det här är ett slutkapitel, det här är slutet och sen är liksom allt över. Utan jag tror att det är bra att ha en slags nedtrappning, och just det här som vi pratat mycket om, att man kan ha olika lager i en bok och olika historier eller dramaturgiska bågar. Att man låter några sluta, de liksom lite mindre bågarna kan gott få sluta en bit innan slutet. Så att inte allting ska hända samtidigt, för då kan det nog lätt bli pannkaka.
Ja, hjärnan imploderar.
Ja, men exakt. Jag tror att man kan bli lite stressad som läsare av det. Och har du då en viktig, vis att du har sett framför dig, det här är slutscenen, här fångar de mördaren, eller här avslöjas den där stora hemligheten, så ska man också tänka att okej, men det är ganska bra att ha ett eller några kapitel till efter det.
Mm.
För att liksom mjuka av, och att man får landa som läsare i vad var det nu som hände och kanske hur påverkar det alla karaktärerna. Att det inte bara är så här, pang, boom, nu är det slut, utan att man också får någon slags avrundning. Hur brukar du tänka när det gäller slut?
Jag älskar att skriva slutscenen, har jag insett. Ja. Och jag har ju i mitt pågående projekt redan kanske 4 stycken olika beroende på var den ska sluta. Och jag berättade för en vän om det här jag nästan alltid gör, att jag skriver början och slutet som det allra första. Och då berättade hon att det hade de fått som tips på hennes skrivutbildning att göra så, för att på något sätt få syn på både helheten och ljuset i tunneln, eller man ska säga. Så då blev jag lite glad att jag inte var ensam med att göra så. Men annars så har jag ju inte, jag har ju skrivit så himla få utgivna romaner särskilt. Och det är väl kanske där slutet blir mer att du, din egen fantasi har större betydelse än vad det har i en fackbok. För där kanske det är mer, ja, men med vilken verklig scen ska jag avsluta det här? Eller vilka delar i det här ska behöver knytas ihop tidsmässigt, när och hur och så. Men jag tittar ju mycket på serier, och där tycker jag att det är väldigt spännande att se hur de, då är det ofta sista avsnittet som ska sy ihop de här olika trådarna, och hur viktigt det är för mig då att alla saker landas på något sätt.
Mm.
Och ett bra exempel för mig nyligen är den här The Morning Show med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon.
Mm.
Där varje säsong är väldigt, väldigt högaktuell rent politiskt. Det var en säsong som utspelas under pandemin till exempel, och den senaste om hur fria medier är hotade. Mm. Så den är väldigt spännande så. Och då det sista avsnittet i den senaste säsongen tyckte jag var wow på det sättet. Den missade inga trådar, den kom till och med ihåg trådar som jag hade glömt. Så då blir det ju kanske en, vad kan det vara? En tiondel av helheten är ju det sista avsnittet som då får i uppdrag att fånga upp allt. Och den byggs ju upp så då, så att det blir verkligen allt hänger löst inför det sista avsnittet. Och det blir ju lite omtumlande, och det finns en ganska stor risk att det inte känns bra också, föreställer jag mig, just att göra det så superdramatiskt. Men det kanske är ännu mer film än böcker. Eller vad tänker du?
Jag vet inte, men jag tänker att det är ett jättebra tips att titta på tv-serier och filmer.
Mm.
För då får man ju ofta den där känslan som man är ute efter, att okej, och man ser ju väldigt tydligt om det är ett bra eller ett dåligt slut. Att det är väldigt viktigt att få den där, ja, men den där någon slags lugn liksom i kroppen, att det blev som det blev. Men jag tittar ju på en hel del kriminalserier också, där de... där slutet, till exempel Bosch, som jag är väldigt förtjust i. Jag tycker det är en jättevälgjord serie, och den är spännande och intressant berättad.
Vad är det för något?
Ja, Bosch är en kriminalserie från USA. Och nej, nu blir jag jätteosäker på vem du som har skrivit den. Är det Michael Connelly kanske? Ja, nu skäms jag om jag säger fel, men strunt samma. Det är baserat på en bokserie som är väldigt populär. Och det handlar då om en... först en polis, och sen så blir han privatdetektiv. Och det, ja, men det är välgjort, intressant. Men så tycker jag också att jag är lite tudelad, för de har börjat med, och de har svensk producent tror jag, eller producent nu de senaste säsongerna, Henrik Bastin.
Var sänds den?
Nu sänds den på Amazon, den har varit på HBO innan.
Aha.
Ja, men jättebra, alltså det är kanske en av mina topp 10-serier, jag gillar verkligen den. Aha. Men nu har de börjat med mer än vad de gjorde innan, vilket säkert också ligger i tiden, i streamingtiden, att de alltid öppnar ett nytt spår i sista avsnittet och i typ i sista scenen.
Mm.
Och då blir man ju lite rädd, då måste man ju gå och vänta. Och samtidigt är ju det är ju både för- och nackdelar, för man får ju ett sug att man går och längtar och man går och tänker, och nu kommer den där serien snart.
Mm.
Annars finns det ju en risk att man kanske inte tittar på nästa säsong, så jag förstår ju varför de gör det. Men det kan också vara lite irriterande.
Ja, jättestörigt. Om allt ställs på ända i sista 10 sekunderna, precis när allt har blivit bra, det är ju...
Ja.
Inte belönande.
Du gillar inte det alls?
Nej, inte om jag ska vänta i 1,5 år på nästa avsnitt. Ja. Du gillar det alltså?
Ja, men jag har nog, och jag tänker att jag säkert har vant mig vid det också.
Mm-hmm. Om du skriver ju så lite.
Ja, det gör jag ju. Och jag gillar att gå och ha det där lite suget i magen. Att undra vad som kommer hända, och få längta, för jag märker att det finns ju massor av serier som jag tyckte varit jättebra, och så kommer en ny säsong och så men vi kan vänta med att se den, och så glömmer man bort den. Och det gör man ju inte när det är en sån här krok som man går och undrar, men okej, vad kommer hända där, eller kommer det att lösa sig, eller oj, hur ska de nu reda ut det här stora problemet som dök upp i sista sekund. Så att, ja, nej, men jag gillar nog det. Jag lutar nog mer och mer mot att det är något som passar mig, både när jag skriver och när jag läser.
Ja, jag saknar ju närminne nu mer, så jag kommer ju inte ihåg en enda cliffhanger när det har gått 4 månader. Så då när nästa säsong kommer, så måste jag alltid se det sista avsnittet från säsongen innan först. För att ens minnas vad grejen är. Så mig kan de ju få med på tåget oavsett, tror jag.
Men vet du, det är faktiskt något som jag har fått lite feedback på från läsare. Inte bara liksom riktat till mig, utan generellt. Eller jag har fått frågan snarare, för det är så många nu som läser så mycket och också lyssnar på så mycket, att de konsumerar så enorma mängder litteratur.
Mm.
Alltså att de ber om att skulle man inte kunna ha en liten sån här recap i början av boken?
Mm.
Bara en litet, liksom ett litet stycke där man berättar det här har hänt ungefär.
Mm.
Och det gjorde de ju när de filmatiserade Kerstin Ekman. Hennes händelse vid vatten.
Mm.
Såg du den på SVT?
Nej, jag började, men så somnade min partner hela tiden. Så vi...
Okay.
Är det för sent nu alltså?
Nej, den finns och den är jättebra. Hur? Så den tycker jag absolut att ni ska se. Men då var det väldigt på ett, liksom så som det var förr i tiden, att det var väldigt så här, detta har hänt, och så är det en berättarröst som berättar vad som har hänt. Och det gillade jag lite grann, men det kändes ju lite annorlunda, för så brukar det ju inte vara. Men det kan ju vara en recap, men den är ofta inte berättad på det sättet. Så det tyckte jag var spännande. Så det kanske är vad som kommer hända i framtiden, att man börjar ha sådana små påminnelser i början av boken. Detta har hänt, och så kanske så här, det här är huvudkaraktärerna, för att hjälpa alla att hitta in i berättelsen.
Ja, för ingen har närminne längre.
nej, det kan, det kanske är det som är effekten av allt vårt scrollande. Ja. Och att vi gör 100 saker samtidigt hela tiden. Lyssnar på böcker samtidigt som vi gör andra saker. Och, ja,
herregud. Too much info hela tiden verkligen. I våra liv. Men det är väl jättespännande. Kan inte du testa det i nästa bok? För det är väl egentligen bara att börja med att sätta en ny standard.
Kanske, jag funderar på det. Det hade varit spännande att testa. Kanske, vi får se, Agnes. Men jag tänker också att det är jättesvårt att skriva en sån för att välja ut vad är viktigt att veta.
Just det.
För man vill ju inte sabotera så att man inte kan läsa böckerna innan, om man nu börjar med bok 3 till exempel.
Nej, just det.
Eller
hur? Herregud. Ja, nej, ja. Du får lägga mer tid på den där introt än på hela boken. Kanske.
Jag tänker det.
Eller så får du någon annan skriva den texten, och så får du knåda den.
Ja, så kanske man ska göra.
Vi pratade faktiskt om det. Jag går ju en skrivkurs där vi ses 3 gånger per termin.
Ja.
Och då får alla lämna in 4 sidor, och flera har ju längre romanprojekt där det är så svårt då att välja vilka ska de 4 sidorna vara som jag lämnar ifrån mig för bästa tänkbara feedback i det jag håller på med.
Ja.
Och då satt vi och pratade på lunchen, och så var det någon som bara, men kan man inte bara få skriva ett litet intro så här, nu, det här har hänt sen sist, nu kommer vi in här. Och så tyckte alla så, ja men det är väl jättebra, fast får vi göra det? Får vi det? Och så bara, fast det är väl bara att göra, vad kan hända att läraren
blir arg.
Målar så här, som en svart penna över introt, det är förbjudet, du får inte ha någon förförståelse.
Nej, men det är väl smart.
Ja, men jag tyckte också det var smart, och då är det ju också bara att testa, tänker jag.
Mm.
Om är det något jag verkligen vill att läsaren ska veta för att kunna ta till sig den här texten, då är väl det jättebra att jag lägger 3 rader övers.
Ja.
Om att så här, vi har förflyttat oss 4 år framåt i tiden, detta har hänt, nu är vi här.
Ja.
Boom.
Ja, kanske. För jag tänker, jag som skriver kriminalromaner där kriminalgåtorna är väldigt insnorda i, eller vad man ska säga, i privatpersonernas liv.
Mm.
När jag skrev bok 2, för i bok 1 så är det ju mycket som händer som är kopplat till huvudpersonen. Mm. I bok 2 var jag ju tvungen att lite grann berätta det i texten. Alltså att just hon tänkte, jag kommer ihåg det här som hände ungefär. För att, så att man ska vara med på allt som har hänt, för att man ska kunna följa med historien vidare. Så man gör ju så i texten alltid när man skriver en serie. Mm. Att man till viss mån påminner om vad som har hänt och ger lite... Ja, men lite hjälp med vad som finns runt omkring, vilken kontext som de befinner sig i.
Syns.
Men det kanske inte vore så dumt.
Nej.
Vi får se, Agnes. Det kanske blir min nya grej. Jag kommer bli känd för det.
Ja.
Hon som skriver intron.
Gäller att profilera sig hur det än är man väljer att göra det.
Ja, men verkligen. En annan sak som jag tänker rätt mycket på, det är det här med ett författarskap och när det tar slut.
Mm.
Hur länge tänker du att du kommer att skriva? Har du funderat på det någonting?
Jättemycket. Framförallt på om jag ska sluta och aldrig fortsätta, alltså när jag har så här dippar. Men det jag landat i är nog att jag alltid kommer att skriva. Och sen om... Jag kommer att ge ifrån mig böcker hela livet, det har jag ingen aning om. Men det är ju det som är så härligt med 2 utgivna böcker, att vi får kalla oss författare hela livet, Frida. Och författarskapet, det kan ju vara 40 år mellan böcker. Ju.
Ja, visst. Ja, vad spännande.
men samtidigt så tror jag, om jag ska vara helt ärlig, så skrivandet är en jätteviktig del av mig.
Mm.
Och huruvida jag vill att alla ska läsa det jag skriver eller inte, det kan jag ibland vackla omkring i, eftersom jag ofta är så personlig eller gräver där jag står och sådär. Och att vissa saker jag skrivit har jag ju, när jag hållit på med det, tänkt att men det här kanske bara blir någon sorts bokslut eller terapi som ligger i en låda eller som mina barn får läsa. Men då är det ju också värt det.
Ja.
Men jag hoppas att jag ska kunna puttra på och få ett tempo och inte vara så velig hela tiden om huruvida jag tycker att författarskapet är för mig eller inte.
Ja.
Hur mår du? Hur känner du kring det här med författarskap? Vad ser du framför dig själv?
Ja, men jag ser nog framför mig att jag kommer att skriva böcker hela livet och att jag kommer liksom hålla på tills jag inte kan längre. Förhoppningsvis så har man ju en hjärna som är intakt så länge som möjligt så att det går, och ögon och så, allt man behöver för att kunna skriva. Ja. Jag hoppas ju verkligen att jag...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Man ska hålla så länge. Jag läste faktiskt i morse en artikel om en kvinna som har jobbat på sån här morgon-tv i, jag tror det var i Storbritannien,
okay,
i många, många år, och som nu berättade att hon har fått Alzheimers tidigt i livet.
Oh.
Och hon tror att det beror på att hon har stressat hjärnan så mycket genom att gå upp klockan 3 varje morgon i 10 år.
Oj.
Jag tänker faktiskt på det, att ja, men sova mycket och ta, alltså, att det är ett långsiktigt åtagande det här med att skriva, att man ska försöka att det ska gå och hålla på länge. Mm. Men sen är det ju så här, man kan ju inte veta, det kan ju vara så att man inte kan hålla sig relevant, alltså att man tappar kontakt med vilka ämnen som människor är intresserade av och vill läsa om, för det vet vi att litteraturen förändras ju hela tiden och vad människor vill ha. Så att det är ju, risken är ju, alltså man vill ju inte hamna i en situation där man blir sämre eller där man blir mindre och mindre intressant. Och det ser vi ju tyvärr, att det är ju många författare, nu ska jag inte nämna några namn, men som har varit stora och omtyckta och upphöjda, och sen så har de liksom bara försvunnit ut i periferin och nu är det ingen som är intresserad av deras böcker.
Nej.
Det tycker jag är så sorgligt. Och samtidigt så finns det ju också motsatsen, författare som blir bara mer och mer älskade och intressanta och fortfarande berättar historier som fångar hela sin omvärld. Jag tänker till exempel på Kerstin Ekman, som nu är 90 år,
wow,
och fortfarande skriver böcker som blir bästsäljare och som gör enormt avtryck. Det är ju fantastiskt, så det hade ju varit min dröm.
Ja.
Jag vill bli Kerstin Ekman.
Ja, jättebra målbild, så inspirerande.
Ja, men eller hur?
Jag tänker också att det är många av de författare som kanske jag tänker på från barndomen som haft betydelse. Det har ju hänt så himla mycket med bokmarknaden också.
Mm.
Att det här, vad ett författarskap kräver av dig. Att de som älskar att skriva berättelser men inte är särskilt extroverta.
Mm.
För dem kan det ju bli väldigt svårt att vara del av en författarvärld där så stor del handlar om marknadsföring och personen bakom boken. För många författare, föreställer jag mig, har blivit det för att de inte vill synas för sin person utan för det de berättar.
Mm.
Och så är det ju jättesvårt att vara idag om du inte är någon hemlig pseudonym som det skapas myter om.
Mm.
Eller är det här... Drar jag för höga växlar?
Nej.
Är det inte så här?
Nej, jag tror du har rätt. Och jag tror kanske att har man redan en etablerad persona eller ett etablerat författarnamn, då kan man nog kanske dra sig tillbaks lite och man måste inte jobba lika mycket på det där. Men är du inte så pass etablerad eller ständigt aktuell att folk har koll på vem du är, så är det jättesvårt att sälja böcker. Och att det handlar så mycket om synlighet. Och det känner ju jag, kan jag uppleva att jag får, som kan, eller jag vet inte om det gör mig beklämd, det kanske fel ord, men att jag får en hel del kommentarer från läsare som säger så här: men gud, dina böcker är ju jättebra, varför har inte jag upptäckt dig tidigare? Och det är ju så fint att höra, men så tänker jag så här, ja, varför har ni inte upptäckt mig tidigare? Vad ska jag göra för att ni ska upptäcka mig tidigare? Det är ju den här konkurrensen om att synas och sådär. Det är en jättesvår fråga. Det finns ju ett knep som jag tänker att skulle kunna funka bra för dig.
Oh.
Eftersom du ändå har ganska långt mellan utgivningarna. Och det är ju att bli en sån här. Men då måste du måste slå till med en riktig fulldängare. Mm. Alltså en riktig sån här storsäljare.
Supersuccé.
Ja. Och sen ska du bara gå under jorden.
Ah.
Och vara borta jättelänge och bara försvinna. För det väcker ju nyfikenhet, vet vi ju.
Just det.
Jag tänker till exempel på Harper Lee.
Ja.
Som skrev Dödssynden, To Kill a Mockingbird, 1960.
Mm.
Och vann Pulitzerpriset och fick väldigt, så blev väldigt hyllad. Och sen så kom ju hennes, nu, jag tror att hon bara skrev en bok till. Jag kanske, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Och den kom 2015 och heter Ställ ut en väktare. Och då blev ju det en sån otrolig snackis.
Jag hoppas hon har gjort något däremellan. Inte bara gått under jorden.
Gått och väntat. Tänk om man har jobbat i 55 år med en uppföljare.
Ja.
Vilken mardröm.
Eller vilken dröm. Tänk om det har varit. Tänk om den, nu vet jag vet inte vad boken handlar om, men den kanske spänner över 55 år.
Ja, det är en studie. Nej, usch, nej, det hade inte jag velat. Fy, vad hemskt. Men jag tänker att det är ju häftigt att den här, och så vet jag, det kanske har varit jättejobbigt. Man kanske mår jättedåligt om man går och väntar på att skriva den där uppföljaren. Jag vet inte. Hur känner du när du har haft pauser mellan böckerna? Har du haft hela tiden en sån här molande känsla i bakhuvudet av att jag borde skriva men jag hittar inte riktigt fram? Eller har du bara befunnit dig någon helt annanstans känslomässigt?
Alltså min längsta paus under de 6 år jag var ordförande för Svenska Freds, då var det medvetet att jag inte ansåg mig ha tid att skriva på något vid sidan av allt jag skrev i jobbet.
Okay.
Och då var det, som jag vet att jag nämnt i tidigare avsnitt, att jag kunde stå och fantisera om böcker jag skulle skriva typ i duschen när jag var ute och gick, och de skrev ju sig själva, det var ju hur härligt som helst. Jag behövde ju inte skriva de böckerna utan bara fantisera om dem. Så på det sättet har skrivandet funnits med. Sen har jag noterat hos mig själv att jag tröttnar lätt på saker, och nu när jag den här omgången fick uppleva det som var på min bucket list lite, att få åka till bokmässan och bo på Gotia och göra författarframträdanden och få massa media. Nu har jag gjort det, vad ska jag göra det igen?
Mm.
Och kommer det bli en ny version som är bättre, eller kommer det bara kännas som att det är redan gjort, det var inte mer än vad det var?
Mm.
Och att jag då kan hitta på något annat av den anledningen. För att jag är inte en cyklisk person på det sättet. Jag äter gärna samma lunch varje dag hela mitt liv, men jag vill inte göra samma sak varje dag hela mitt liv.
Nej.
Det är det som är kul med skrivandet, att då är det ju en berättelse med framåtrörelse som jag för framåt, och den är ju olik det jag gjorde sist. Men hela det här lansering och författarlivet, det är lite på samma som jag kände för civilsamhällets ankdam, eller vad man ska säga, att det är ganska likt alla andra branscher. Fast i författarvärlden behöver jag blotta mitt hjärta, eller det är mycket, mycket känsligare. Du är ännu mer som person jämfört med andra människor, och det är jag i grunden ganska skeptisk till, tror jag.
Mm.
Så det är ju en utmaning för mig om jag ens ska kunna vara författare, att tycka att att den här cykeln är nice.
Ja.
Men du måste ju gilla den, du som har sån jävla takt.
Ja. Jo, men det gör jag ju absolut, och jag tror att det jag gillar är ju att jag hela tiden vill att jag ska ta ett steg fram med varje bok. Alltså det är det som är viktigt. Mm. Hade jag känt att det händer ingenting, det sker ingen förändring, det sker ingen framåtrörelse förutom att det bara kommer en bok och som du säger så gör jag samma sak om och om igen, då hade jag tröttnat. Så att det känns jätteviktigt, det är det jag går och drömmer om. Åh, nästa bok, då ska det bli så här, eller nu ska jag testa det här. Så att jag, ja, det är väldigt det som känns väldigt viktigt, att det sker saker.
Ja, och det håller jag verkligen med dig om, och som vi också pratade i tidigare avsnitt om, det här med att i ett nytt skrivprojekt att det går att drömma så stort och att det här är det bästa jag någonsin skrivit och det här kommer sälja hur mycket som helst och vinna alla priser. Den känslan är ju underbar, och jag tror ju att jag måste få ut en roman åtminstone en till innan jag sätter punkt i det här författarskapet. Ja. Jag fastnade ju helt ofrivilligt i fackboks genren.
Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men vad härligt. Men då har ju du en tydlig målbild. Det blir roman. Och då kommer det ut en roman om några år som är jättebra och det går jättebra. Kommer du vara nöjd då, tror du?
Nej, antagligen inte. Nej. Och jag tror inte det ska ta så många år. Jag har ett ganska bra tempo nu, Frida.
Min plan
är att jag ska liksom ha en sorts romanus innan jul. Oh. Och att jag ska verkligen bara kötta. Den här boken är så rolig att skriva. Jag har inte upplevt en sån här skrivlust förut. Så bara det gör ju att det är så himla härligt att få skriva loss.
Oh.
Och sen om den här planen skulle ju kunna bli ett alternativ. Ju. Att det blir en sån här dundersuccé och sen bara försvinner hon, Hellström.
Den där
mystiska. Men det är ingen vet då. Det är att hon under annat namn ger ut barnböcker.
Mm.
Under namnet I Just Wanna Be Cool. Ja. Det är faktiskt jag som är dem.
Du. Det hade inte varit dumt.
Nej.
Sitta på ett sånt varumärke.
Nej.
Ja, nu befinner vi oss i december, slutet av året. När det här avsnittet släpps så har det precis varit första advent.
Ja.
Och jag tänkte att vi skulle kunna summera lite hur året har varit, hur det har gått rent skrivmässigt. Så om vi börjar med, jag skulle vilja veta vad har varit liksom de viktigaste händelserna för dig i ditt författarskap det här året?
Mm, måste jag ju backa här. Då börjar januari är ju första månaden. Och då precis, då hade ju jag skickat in en version precis innan jul där och började känna den här. Då visste jag fortfarande inte riktigt när min bok skulle komma ut. Så att det okay. tyckte jag var väldigt skönt att veta. Den kommer ut i höst, det fick jag nog veta i början av året. Och också att jag skrev en omarbetning som var den absolut största. Det var ju då jag slängde de här 150 000 tecknen.
Mm.
Och så att det var otroligt lustfyllt då när så här, boken kommer i september. Nu drar hela balunset igång med pressfoton och omslagsfoto och baksidestexten. Det har jag ju inte upplevt på jättelänge. Så det tyckte jag var fantastiskt kul. Och sen själva att få hålla boken i min hand var också fantastiskt lustfyllt den här gången. Det har jag inte upplevt förut. Förra boken rev jag ju sönder när jag höll den i handen första gången. Det är ju jättedeppigt. Tänk att få uppleva något annat som den här gången. Och jag blev helt mindblown av att så här, bokstäverna står ut lite om man känner på omslaget och glittrar lite grann nästan i gult. Så det är så fint. Sen själva släppet tyckte jag var fruktansvärt. Jag fick ju ryggskott för att jag var så stressad över att det kunde lika sannolikt bli en bajsattack som en hyllningskör för att det var ett fortsatt så laddat ämne. Och nu när vi spelar in det här har ju Sverige fortfarande inte gått med i NATO, så att det tror jag det påverkade min känsla och mitt boksläpp mer negativt än vad jag trodde. Jag trodde snarare att det skulle vara bra att Sverige inte var med i NATO, men istället så blev frågan så het och aggressiv att det fortsatte att vara en ganska ohärlig höst på det sättet.
Ja.
Så, men om jag då ska lyfta fram något som var väldigt, väldigt härligt den här slutet på det här året var ju att jag började skriva på nästa projekt genom den här skrivkursen och också att jag har fått föreläsa för massa människor som verkligen behöver de här perspektiven och att det har varit en helt annan stämning och ett helt annat rum än det som jag upplevde under tiden som boken handlar om. Så det har fyllt mig med massor av tillförsikt och driv, tror jag. Men slutligen så är ju omvärldsläget så tufft, tycker jag, att jag har svårt att navigera i så här, orkar jag vara i den här världen och försöka påverka den här världen, eller kommer jag gå under då? Lite så. Så jag stänger året med en lite ambivalent känsla, tror jag. Men väldigt glad att jag skriver fiktion för första gången på väldigt länge. Du då?
Ja, jag hade ju boksläpp i augusti och det kändes väldigt, väldigt bra. Alltså jag var ju, jag har nämnt det tidigare, att jag var ganska sjuk förra vintern. Och sjuk på flera olika plan. Jag har inte lätt konstigt, men också känner mig väldigt deppig över det och var väldigt kraftlös. Så att jag hamnade ju efter lite i skrivandet av Järnblomma och fick gasa väldigt mycket under våren och kände mig då lite så, ja men att jag inte hade riktigt landat i den boken helt. Så att jag var väldigt glad när den kom ut, att den blev så fint bemött och att det var så många som tyckte om den. Och jag kände liksom att ja men det gick, jag fixade, det blev bra. Och jag hade ju så kul, alltså de här, jag hade såna fantastiska månader där när boken kom ut och jag åkte runt och pratade på massor av olika platser och fick träffa jättemånga fina människor. Och inte minst bokmässan som var underbar.
Ja, den glömde
det var
jag.
Sån kick. Ja, och jag tänker att det kanske, alltså det känns som att det var, för jag var ju på bokmässan över förra året och det var jättetrevligt, men det var någonting annat i år. Jag tror att många behöver, alltså jag tror när det är så mörk, omvärlden är så mörk, så behöver vi historier. Vi behöver få glömma verkligheten för en stund och jag kände verkligen att det fanns en sån läsglädje och bokglädje och ja, det var så fint på så många sätt. Så det var nog helt klart den största händelsen.
Ja, jag håller med. Jag borde lyft bokmässan. Den var jättenice på massa sätt.
Ja, ja men det var så fint och det var ju såklart fint att du och jag hann träffas en del och fick såklart ha nyrelease av podden. Ja. Det var ju jätteroligt. Men så känner jag också att jag har en helt annan energi nu än jag brukar ha i december. Jag brukar vara ganska trött. Jag brukar vara ganska så här sugen på att, du vet, nu ska det bli jul och vi ska pynta och vi ska sitta inne och mysa och jag ska sänka tempot och vara ledig och vila mig. Och jag känner inte alls så nu. Jag har lite så där inte velat julbaka eller julpynta eller adventspynta, för jag är liksom, jag är inte där än.
Nej.
Utan jag har sånt sug på att fortsätta skriva. Jag har skrivit på trean i den här serien och det har varit, ja men det har känts så roligt. Jag har så roligt och det känns
härligt.
Det är inte alls så tungt som det brukar vara. Och dessutom har jag massor av idéer till nästa år som jag är så himla laddad inför och inte riktigt kan sluta tänka på.
Wow.
Jag har ju lite hemliga projekt och jag vågar inte säga för mycket, för det är inget som är klart.
Men
jag kan säga så här, att jag funderar på att det kanske kommer komma 2 böcker under nästa år.
Wow!
Ja, men det är inte Skibäck
lägger ribban ett steg högre.
Vi får se. Det är inte säkert att det går rent fysiskt, men det, just nu har jag den visionen och det känns
otroligt.
Helt rätt. Och jag får den här kicken, du vet, av det, som gör att det känns spännande och extra roligt.
Du är en maskin.
Ja, nej, men, och sen så har jag också nästa år så mycket jag ser fram emot. Till exempel att kunna komma ut lite mer i utlandet och marknadsföra. Jag har ju nu, den här hösten har jag släppt böcker i många länder. Och Italien till exempel har det gått jättebra.
Wow.
Och jag har kommit ut i Sydkorea, inte för att jag tror att jag kommer åka dit, men Italien hade det varit kul att få åka till.
Får du gå språkkurs?
Ja, ah, nej. De förstår väl. De är vana vid svenskor som inte kan. Så, det löser sig. Ja, men det har varit kul i och för sig att kunna säga något på italienska.
Ja.
Vi får se. Och så ska jag på krimimese. Krimimesen. Låter det danskt?
Alltså, danska borde du ju kunna. Du bor ju fasen bara några meter.
Nej, men jag ska på bokmässa i Danmark. Och det är så här. Så roligt. Åh, vad jag längtar. Så jäkla kul. Så jag har mycket sånt som jag är taggad över som ska hända. Vad har du för mål nästa år? Vad ser du framför dig ska hända?
Jag föreställer mig att jag kommer på vad det är jag ska göra av mitt liv. Jag ska skriva klart den här romanen. Och jag kanske borde skaffa mig ett jobb på deltid eventuellt.
Ah.
Ja. Jag tröttnar ju på saker och jag älskar att vara frilans. Och sen efter ett tag känner jag, oh vad härligt det vore att ha en kaffemaskin och gemensamma fikor. Och då får jag fram och söka ett jobb och så gör jag det ett år. Och sen bara, nej, oh, tänk att vara fri. Det ska jag vara, så jag får skriva hur mycket jag vill. Och så säger jag upp mig. Så jag vet inte vad nästa år har att bjuda på. Men det som jag har blivit varse senaste veckorna inte minst är att så här, det viktigaste av allt i mitt liv är det mellanmänskliga, alltså människorna i mitt liv.
Ja.
Och att, att de finns och att jag tar vara på det.
Mm.
Så jag har blivit mycket bättre på att inte vara irriterad på mina barn, känner jag, under det här hösten, trots att jag har jobbat mycket, utan bara så här, wow, vilken ynnest att jag lever och att jag har så många människor omkring mig som jag älskar. Så jag hoppas att det ska vara en så här, 2024 ska vara en balans av att jag ska kunna skriva och jobba med det jag vill och samtidigt inte ta ut det på det jag tar för givet, alltså mina nära och kära.
Mm, vad fint. Men det låter som en jättebra vision att fortsätta med det alltså.
Ja, den känns ju stabil.
Ja.
Och fortsätter jag så, då kanske jag skriver böcker fram till jag är 128 år gammal och orkar åka på turnéer då också.
Det ser jag fram emot.
Och då kan mina barn som är ju då 100 följa med.
Då kan de köra dig i rullstolen.
Nej, jag kommer inte behöva någon rullstol. Jag har väl någon sån här titankropp då.
Ja, det har du rätt i.
Det viktigaste är ju hjärnan, att den är intakt. Men vi hoppas att våra hjärnor är intakta in i nästa år. Och det här är ju sista avsnittet, som sagt, innan årsslutet. Så vi kommer ju tillbaka med buller och bång i januari.
Precis.
Och då får ni veta hur det går för Författarpodden.
Exakt.
Deltagare.
Ja.
Men tack för en fantastisk säsong med dig, Frida. Det är verkligen en guldklimp på 2023s himmel att vi har dragit igång podden igen, tycker jag.
Ja, men det tycker jag också. Tack själv. Det är så himla mysigt att prata med dig. Det är kanske därför det går så bra i våra skrivanden nu, för att vi har den här dialogen.
Jag tror det. 100%. Och tack alla som lyssnat. Vi har ju fått massa frågor från er. Vi har inte fångat upp dem än. Men det kommer ett specialavsnitt med massa frågor i 2024. Det lovar vi, eller hur?
Och vi har många, många skrivteman kvar som vi ska prata om. Så det kommer komma många godbitar. Mycket att se fram emot i vårsäsongen.
Jajamän. Men tills vi hörs igen då för att ha en underbar... Ja, vad blir det? Årsslut.
Ja... Ledighet, vinterledighet.
Ja.
Det blir bra. Ha det så bra, Agnes, så hörs vi.
Det gör vi.
Hej då!
Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.